Välkommen till Nyfika, podden som vill uppmuntra till öppna och nyfikna samtal. Gillar du podden så kan du stödja oss på patreon.com/nyfika.
Det är väldigt kul att ha med dig här, Karin Kreutz. Välkommen till Nyfika.
Tack.
Vi har ju sett fram emot ganska länge att få ha med dig. För att vi hörde om ditt arbete med just dialog, samtal. Och det är ju alltså svårt att föreställa sig någon som skulle vara mer intressant att prata om just laddade samtal än med dig. Så att jag ser fram emot det här.
Ja, roligt. Jag också.
Nice. Vill du börja berätta lite om vem du är?
Ja, när jag behövs så sådana tråkiga detaljer. Eller? Ja,
inte vet jag hur tråkiga de måste vara. Men
ja, alltså, jag är sociolog och det där har ett sådant speciellt intresse för kunskapssociologi. Och det där på något sätt ser som min egna, sån här, hur ska jag säga, både personligen och professionellt så är jag intresserad av att förstå saker som på något sätt är svåra att förstå eller som på något sätt liksom flummas till av affektioner eller på något sätt samhälleligt känsliga frågor och så här. Så det är kanske då den vägen som jag har kommit in på de ämnena som jag har jobbat med. Jag menar, Nyfika passar bra så här som plats för mig att tala om det här, för att jag är liksom extremt nyfiken och det blir ofta ett fel i när människor ser på dem liksom på något sätt jag kontextualiseras ofta så här att ja, det är ju väldigt modigt vad du har gjort och så här och så här, och jag har aldrig själv tyckt att det är speciellt modigt, utan det är helt enkelt bara det att jag är liksom extremt nyfiken, att om det är någonting som jag inte förstår så liksom blir det väldigt viktigt för mig att på något sätt försöka förstå det. Och om det är någonting som jag har starka åsikter om, så blir det desto viktigare för mig att försöka förstå det. För att då på något sätt kommer jag åt att kontestera. Det är liksom en sån här, på något sätt, traditionell sociologisk point som jag tycker att det är jätteviktigt. Att där var någonting på något sätt känns på ett visst sätt, så att det liksom känslan upplevs naturligt. Så det är där som man ska komma in och rota. Att där liksom det som är på något sätt naturaliserat, det är också ofta där var det finns till exempel makt och annat, för att då upplever vi saker på vissa sätt och ifrågasätter de inte. Så ja, det duger.
Jag tror det duger. Men så det du har gjort, alltså du börjar i något skede att samtala med ISIS-återvändare. Right.
Inte riktigt liksom kanske på det sättet. Det var inte liksom så abrupt. Det var så att jag hade forskat i representationer och liksom jobbat ganska mycket med fördomar och stereotyper om specifikt liksom muslimer. Det hade liksom mina första publikationer behandlade. Och det är liksom en fråga som jag alltid har varit jätteintresserad av, alltså identifikation. Och för att identifikationen blir också det som vi på något sätt orienterar oss med i den liksom komplexa och tumulta världen och verkligheten som vi liksom upplever att vi finns i. Mm. Och det där, och då liksom har jag kommit från det sen in till att arbeta med det där. Då liksom, både å ena sidan islamofobi och antimuslimska sentiment och sen samtidigt då muslimska samfund och jag har varit liksom intresserad också i hur den här liksom, hur den här dynamiken blir till att på något sätt liksom antimuslimskt triggar kan trigga bland muslimer en upplevelse av att inte höra till. Det här är ju någonting som har talats om också i till exempel ISIS-forskning nu sen senare, att i och med att ISIS kom med ett visst budskap så det där som liksom i princip eka radikalhögerns budskap. Muslimer hör inte hemma i väst. Väst är islams fiende och allt möjligt sånt här. Så det är liksom kanske där jag blev intresserad sen av den där reciprociteten i fientlighet och liksom så här, hur identifikation blir på något sätt låst och skapar skiljelinjer och fiendebilder och så här. Ja, så sen kom jag liksom, var jag då, jobbade jag med olika frågor som hade att göra med det här. Och sen kom då den här, liksom, ja, började folk 2014 resa till Syrien. Och då så jobbade jag en del med just till exempel frågor om global islam och sånt här. Och det där. Och sen så bestämde vi oss då med min kollega att granska om hur de här frågorna, alltså just överhuvudtaget sån här anti-islamsk retorik, liksom att skapa det en upplevelse av utanförskap i samhället och hur denna liksom, överhuvudtaget hur denna sån här root causes, jag vet inte riktigt vad det skulle heta på svenska, grundorsaker eller någonting sånt, som det finns för överhuvudtaget radikalisering. Och som ett ganska liksom komplext och också problematiskt koncept på många sätt. Men det där, nej, och då så bestämde vi då att vi gör en studie om ISIS där jag började med att intervjua liksom närkretsen, familjemedlemmar och vänner och så här, till personer som hade rest i ISIS. Mm. Det var en ganska stor grupp jag hade sen sista slutligen, att det liksom täckte en stor del av dem som hade rest härifrån. Men sen i det skedet som jag gjorde intervjuerna så insåg jag två saker. Det ena är just det här att eftersom det är liksom upplevelsebaserat och upplevelserna av en person i närkretsen kan vara en helt jätteannorlunda än personen liksom i fråga oberoende. Och det är klart att alltid omtolkar man omtolkar sina egna upplevelser. Så jag säger en sådan parentes redan nu att jag anser inte att det finns liksom riktiga upplevelser och oriktiga upplevelser. Och vissa kommer med de här oriktiga och sen finns det då de här verkliga upplevelserna. Utan det är klart att det alltid är liksom, de lever hela tiden. Men att i alla fall, och så insåg jag också att det här ämnet är så laddat och svårt, att det inte räcker att jag bara liksom talar en timme med, eller en och en halv timme med någon person, utan att jag helt enkelt faktiskt borde liksom, för att förstå det så måste jag liksom komma mera in på frågan. Och då det där, så började jag då göra etnografi, alltså deltagande observationer med personer som hade varit arresterade för eller undersöktes för terrorbrott i Finland. Så det där. Och så gjorde jag det, så spenderade jag sen ett halvt år ungefär, lite mindre, med då 8 personer som i Finland hade det där. Det var också någon som hade varit arresterad i ett annat land, så det var inte liksom bara finländsk kontext, men som befann sig i Finland. Så det där, för att liksom förstå den sociala omgivningen och allt
möjligt. Var det alltså personer som har varit misstänkta eller var dömda för
terroristbrott? En person som hade antingen arresterats då för, och sen hade arresteringen lett eller inte lett till någonting. Okay. Och sen personer som var i förundersökning gällande terrorismbrott. Så. Men det kan jag ännu säga att när jag liksom kom in på det här ämnet, så det var liksom en av mina helt första dagar i projektet. Och liksom, jag hade just liksom startat där min materialinsamling, så det där. Så råkade jag komma på Twitter på en liksom, det var en tweet av en person som hade skrivit om en sån person som hade dött i en attack i ett av de här länderna. Jag kan inte säga väldigt specifikt, för då blir de liksom igenkännbara, men där är liksom Irak, Syrien, ISIS-kopplade områden då. Så det där hade dött någon dag innan, och då hade liksom en person skrivit till en sån här ISIS-kanal att kan jag få veta mer om det här, att jag är liksom den här personens pappa. Och då liksom skickade jag ett meddelande till honom att det där, att kan jag liksom att jag håller på och forskar i det här och liksom, och det var en jätte liksom, det var liksom, hur ska jag säga, alltså det var en liksom, situation eller en upplevelse som är liksom väldigt svår att beskriva, att det var liksom en person som just hade fått veta då att barnet hade dött, och sen så det som liksom då personen hade gått igenom dagarna innan var att han och hans son hade liksom förhörts om det här, och den där personen hade dessutom, det sista han hade haft att göra med sin son var att han hade liksom då fördömt, alltså att han hade varit i ISIS och brutit kontakten ett halvt år innan, och sen liksom, och det var liksom deras sista korrespondens, och så liksom talade jag med honom och han bara grät, och det var liksom en jättestor chock, och det på något sätt också liksom fick mig att inse jättemånga olika etiska dimensioner av att just jobba med sådana här liksom laddade frågor och ha att göra med människor som på något sätt är involverade i dem, och jag tror att det på något sätt kanske också påverkar sen, det är liksom en liksom riktigt stort startskott i det sättet som jag sen efter det i princip har gjort forskning systematiskt, det vill säga att jag insåg att jag kan inte liksom komma in som någon sån här klinisk robot och liksom för att säga att okej, men vad gjorde din son, bla bla bla, utan att jag måste möta den här personen som är medmänniska och liksom se till att de klarar sig och att det som han sen liksom gick igenom med mig inte på något sätt sätter liksom ännu mera spår eller liksom på något sätt så att liksom både det att vara liksom en och då säger jag inte att om man är människa i ett forskningssammanhang att det skulle betyda att jag inte är liksom professionell och inte följer liksom vetenskapliga grunder och metodologiska. Det är liksom jätteviktigt för mig också. Jag är väldigt metodologiintresserad och jobbar mycket med det här. Jag jobbar som universitetslärare i metodologi för tillfället. Men att bara liksom att just det här att det ändrar väldigt mycket på min liksom syn på att göra deltagande forskning och har sen då sen i det långa loppet lett till det här liksom engagerade dialog tankegången som sen vi har jobbat med Sella Aldrin Salskov och Joel Backström. Mm. Ett väldigt långt svar på din
absolut,
fråga.
Absolut, okay. Men vi benar sönder det här lite grann, ja. En bit i taget, för att här finns det massor som vi ska prata om. Men jag vill först bara backa tillbaka till det här. De här som du sa att du spenderar ungefär ett halvår med, som har varit misstänkta eller arresterade för olika terrorbrott. Hur upplevde du dem och möta dem?
Nej, mitt första möte var liksom sånt att jag hade varit i ett sammanhang där och liksom tala om min forskning och att jag skulle vilja liksom på något sätt då, som på något sätt komma djupare in i den här tematiken och en person sa att hej, att jag liksom känner en att det där att jag kan kolla att om jag får liksom koppla samman dig med den här personen i fråga. Och då hade jag ju redan liksom jobbat med det här temat i flera månader och jag hade liksom tänkt jag själv en ganska så här klar uppfattning om hela ämnet och liksom fördomsfri tänkte jag och liksom icke-mytologisk och dessutom utöver det här hade jag jobbat liksom i en lång tid, alltså 10 år med liksom stereotyper och fördomar om islam. Och sen skulle jag då intervjua den här personen första gången och intervjua och liksom där min etnografi startade sen därifrån. Och det där, sen liksom före, och då måste jag också fundera på att hur jag kan trygga att han kan tala utan att om han liksom talar till exempel om någonting som på något sätt är känsligt som kan sätta honom i risk liksom gällande vad som helst, alltså vet du, liksom brottsundersökning och sånt här. Så, och det var ju liksom mitt ansvar att trygga det. Så jag bestämde mig för att intervjua honom hemma hos mig. Och för att där visste jag åtminstone att det inte liksom skulle finnas någon mikrofon eller någonting sånt. Eller att ingen skulle kunna lyssna. För att jag menar, det här var ju liksom folk som undersöktes då för olika saker. Jag skulle just specifikt tala med dem om de sakerna. Mm. Så liksom måste jag se till det här. Men sen före han kom så liksom hade jag på något sätt, alltså jag tänkte inte på det, men sen när han liksom, när dörren ringde på och jag öppnade dörren så blev jag helt paff när jag såg honom, för att det var liksom en sån här, liksom, ung man, ung liksom, då typ sådär, liksom din ålder, som såg helt vanlig ut, och jag insåg i samma stund att jag hade tänkt mig att liksom på något sätt haft ändå en sån här märklig sinnesbild av såna och som har bin Laden eller liksom så tänkte att det säkert har någon sån liksom och lite rökelser och såna humbala humbala liksom sådär liksom
så rök i källare och liksom
ja precis, att jag hade liksom att jag hade ändå, trots att jag var helt fullständigt medveten om det är liksom förenklingarna och fördomarna och visste hur den folk som hade liksom, det här var då inte alltså en ISIS-resenär utan det var en person som hade varit kopplad liksom till annan liksom radikal konfliktområden. Så. Men ja, så jag menar det var liksom, det var så som min första upplevelse var. Mm. Och sen liksom följandet efter det här så började jag då sådär som alltid vanligt i forskning. Jag har intervjuat om liksom gjort intervjustudier om andra frågor, bland annat integration och så här. Så började jag som vanligt med att berätta om forskningens syfte och ha det här liksom pappret, informed consent-pappret, att informerat samtycke, att att där det då finns att du kan avbryta ditt deltagande när som helst och liksom, som då för mig representerar ett skydd för personen i fråga som talar med mig, att okej, att den liksom vet att den har liksom all rättighet, jag anonymiserar allting, jag lagrar ingenting och det ena och det andra. Mm. Men sen så det där, så blev ju personen i fråga helt i panik, och det hade jag inte alls räknat med, för att jag utgick från att det här är någonting som är liksom tryggt, men att jag hade inte liksom räknat med det, att om någon person håller på att undersöks för något brott och har varit anhållen och allt möjligt, så blir man ju helt i panik om man ska sätta något liksom signatur på något papper. Så han sa då att nej, herregud, att jag tror att jag måste ringa till min advokat nu, och liksom, ja. Och jag var så nej, du behöver inte ringa till din advokat, alltså att det här, och försökte förklara, han blev jättenervös och liksom väldigt misstroende till mig, och han sa att han kan inte sätta något namn på något papper. Jag var så nej, och liksom så här. Och sen så blev det helt, jag måste backa liksom 100 steg och liksom så här. Men sen satt vi och talade i många, många, många timmar och fortsatte sen med det i flera månader.
Mm. Vad pratar man om då? Jag tänker så här, att vad är det liksom, eller okay, ja, dels det, och vad liksom, vad fick du mest ut av? Och vad lärde du dig?
Men det var ju liksom,
små frågor.
Ja, precis. Men det var ju liksom det som att det började liksom bygga. Och sen just det här att det var då liksom flera personer som jag gjorde det här liksom observationerna med. Så började liksom byggas upp en sån här, liksom, hur ska jag säga, en kunskapskarta eller förståelsekarta eller någonting sånt som på något sätt för mig... börja liksom illustrera den här komplexiteten av hela konflikten och krisen. Och jag menar, så som all liksom mänsklig verksamhet och liksom social och politisk aktörskap och liksom sån här så samhällelig konflikt och allt möjligt annat, så är det liksom frågan om en mängd olika saker. Men att på något sätt, det var också kanske det, just det dialogiska i det där arbetet, att det var ju inte liksom... Jag ska säga, mitt arbete var liksom att, samtidigt så var det liksom att inte liksom att styra samtalet kanske, utan helt enkelt bara liksom ge ett rum där personen kunde fundera över, för att där är också en annan metodologisk sak som jag tycker att det, som har att göra just med det som jag nämnde tidigare, att människor liksom tänker att det finns riktiga upplevelser och liksom falska upplevelser, enligt, liksom, hur ska jag säga, jag ser på saker mer kanske så att man vet ju inte liksom själv ens riktigheter i ens upplevelse, men om man tolkar olika saker, vem skulle inte bedra sig själv liksom stup i kvarten, eller liksom ganska ofta inte stup i kvarten kanske, men att i alla fall kan göra det liksom ofta, och där är liksom, tycker jag, poängen att just att de människorna liksom att man både ger ett sådant utrymme för kontemplation och reflektion, och sen just det här att man sen är på något sätt dialogiskt i det där sammanhanget, så kommer man åt att liksom på något sätt också själv, att de alla bearbetar otroligt mycket av deras egna upplevelser med mig. Att det var liksom flera som sa att hur kan du veta att de talar sanning, för mig är som, herregud, liksom att de liksom frågar av mig att varför det är, och varför har jag liksom, hur har jag tänkt så här, varför har jag liksom att jag menar att det var liksom inte alls någonsin sånt att frågan om liksom den saken ens, att någon skulle ha liksom på något sätt börja försköna någonting eller så här, utan det liksom det liksom liksom kämpa mot liksom väldigt svåra egna paradoxer som där liksom man försöker tolka och förstå sina egna aktioner. Det var liksom inte fråga om då att någon skulle ha gjort något våldsbrott mot någon, så att bara liksom för att tillägga att det var liksom, men att det var överhuvudtaget de kopplingar de hade haft och så här och det där. Så, och sen liksom upplevde jag att det liksom, hur ska jag säga, det kom också, samtidigt som jag fick en förståelse för de här frågorna, så kom det också liksom själv kanske längre in på sina egna reflektioner om vad de gör, hur de gör och varför de gör. Eller har gjort.
Mm. Så det fanns liksom tydligt på något sätt eget brottande med de där frågorna.
Ja,
också. Precis. För att det är ju en sak som man väldigt lätt kanske glömmer bort. Just om man som, okay, stämplar någon som, de här är extremister. Eller sätter in dem i ditt och datt facket liksom, att tappa bort den där bilden av att hur komplext det blir. Alltså just för att extremist, det epitetet tillåter inte jättemycket komplexitet, för att då är det någon som är totalt intagen av en ideologi och liksom verkligen brinner för att då, ja, vad man nu brinner för.
Precis, men jag tror att på något sätt man tänker det liksom kanske så liksom svartvitt, att man är det eller man är inte. Mm. Men att det är också någonting som jag har sen, i och med att jag har jobbat med radikaliseringsfrågor, och det finns liksom den här traditionella bilden som är en sån här liggande triangel som börjar från den där liksom höga sidan som är den grön, och så kommer man liksom mot mitten där det är gult, och så kommer man till spetsen och den är röd, och det är liksom den där gröna delen, den där stora delen av folket som överhuvudtaget liksom skulle kunna bli någonting, men alltså inte bli någonting, och sen den där gula delen är de som är så här radikaliseringsrisk, att det liksom en liten del blir kanske i den, och sen finns det den där pyttelilla spetsen som är de som blir radikaliserade, och det, så jag tycker liksom att den bilden är liksom liksom den är inte bara väldigt förenklande, utan också liksom på många sätt väldigt långt från en liksom förståelse, liksom någon sorts förståelse för liksom mänskligt varande överhuvudtaget. För att de flesta liksom rör sig, men att man kan under samma dag så kan man röra sig mellan liksom de här att man kan vara liksom så där att tycka att någonting är, och sen liksom händer någonting annat som går jättedåligt, och då blir man kan man plötsligt vara väldigt frustrerad och så här, och det liksom därför så på något sätt iakttog jag också min egna liksom att det var liksom delvis autoetnografiskt också, att jag liksom reflekterar också över hur jag själv reagerar på saker, att det kunde vara vissa stunder som jag talar med liksom att det hade till exempel något säkerhetsmyndigheter hade gjort någonting, och någon var jätteupprörd och ringde till mig och var sådär att liksom att vad liksom vad får man svära på det här, som att vad fan håller jag
med? Du får säga vad du vill.
vad håller de här på med, att hur kan liksom att vad i världen är det här för idioti, och sen är jag liksom så att det känns säkert upprörande, men att hej, att tänk lite, liksom tänk efter att vad är liksom deras roll, att jag menar att liksom de måste ju, de kan ju inte veta det här och den här aspekten av saken, och de måste ju trygga liksom en sån här att hur skulle du själv agera om du skulle liksom ha en sån här synpunkt på någonting, och så skulle du liksom uppleva att det finns en sån här risk nu liksom att så här, och sen kunde de vara så att okej, jo, att nu är det sant, jo, att det liksom finns förstås många infallsvinklar på det här och så här, och sen följande sekund kunde jag tala med någon av mina, för att jag har jobbat väldigt mycket med polisen också, som med någon polis bekant, vara så att vad fan håller ni på med, att fattar ni att ni liksom radikaliserar med liksom sådana här idiotiska aktioner liksom, och sen liksom
på vilket sätt
att just vet du så där att liksom just det där att man pendlar själv liksom att ena sidan förklarar jag och andra sidan så frågar jag liksom så där men alltså att nu till exempel sådant som olika sådana men som att hur till exempel familjemedlemmar kunde behandlas, och hur olika familjemedlemmar kunde behandlas, till exempel till kvinnor som var i ISIS till exempel, att just att det var liksom, det var fall där familjer blev som hamnade i väldigt svåra situationer för att vissa i familjen talades med liksom, och de söktes aktivt upp av, och sen vissa liksom talades inte alls med, som kanske ändå liksom visste mera, och det blev liksom, och det blev liksom vissa i familjen paranoid, det blev liksom jättemycket osäkerhet och otrygghet och liksom sånt här, och som sen liksom gjorde att tidvis blev vissa mera liksom som provocerade, alltså jag menar att det liksom skapar sån här, hur ska jag säga, liksom det skapar sån här distrust, vad är det nu på svenska, liksom sån här
misstro
liksom mot myndigheterna, som är jätteproblematiskt att jag har liksom, och det gjorde jag både i forskningen, och det har jag alltid förespråkat i alla liksom myndighetssammanhang också, att liksom en öppenhet om saker, att inte liksom inte tro någon person som har en radikal person i sin liksom nära närkrets, att det liksom på något sätt skulle vara helt naturlig händelse att det dyker upp liksom representanter för säkerhetsväsendet och säger hej, skulle du vilja komma på lunch? Liksom. Vi annars bara tänkte komma på lunch. Liksom, right. Kanske vilja tala lite med dig. Att liksom, eller liksom, sånt som det skedde då ganska mycket, och nu skedde ju inte mera, för att nu är liksom, det här ämnet är ju inte liksom mera på något sätt det där liksom huvudsakliga ämnet, så det har liksom sådär balanserats ner för flera år sedan. Men då i början, och å andra sidan förstår jag, som en sån här disclaimer här, att jag förstår också jättebra att det var väldigt svårt också för säkerhetsmyndigheter att försöka orientera sig i det här läget. Vad ska vi göra? Att hur ska vi liksom, att unga människor far iväg och förstör sina liv och de liksom, och skapa säkerhetsproblem liksom på andra ställen och så här att det är klart att man måste försöka, och man kan inte ha alla rätta svar i början, men det där, men just sånt att det liksom klampa in liksom poliser i moskéer med skor och hundar och allt möjligt sånt som liksom definitivt inte alls var bra och som gjorde att och liksom alltid de här sakerna som ökar, och det här är då orsaken att jag sen överhuvudtaget har varit intresserad av myndighetsupplevelser, så därför har jag sen jobbade bland annat med liksom motorcykelklubbar och andra radikala grupper, att jag har varit så intresserad av den här frågan att hur liksom att möten med myndigheter, att hur de påverkar en syn på stat och statens legitimitet och systemets legitimitet, att om man har, så var det ibland jättebra upplevelse av liksom att det fanns också, vi hade också respondenter som hade liksom upp, de liksom då kontaktpersoner som de hade haft till exempel på skyddspolisen hade de som upplevt som uppriktigt och genuint intresserade, och det fanns personer som hade suttit liksom över 10 gånger och på kaffe och lunch och diskutera och tala och liksom och så här att det hade, men att, så det var kanske just det här att det där sättet som saken närmades som kunde då liksom strula till det.
Mm,
att när man kommer med ett öppet intresse och liksom just den här uppriktigheten, att man liksom sa vad ens motiv var, att vi är liksom på riktigt intresserade av att följa med, att liksom att finns här radikala liksom attityder och rekryteras det här, så och liksom kan vi diskutera de här frågorna, men inte här att hej, att vi råkar gå förbi, kan vi bara helt på skoj komma lite in och hänga med er.
Exakt. Jag tänkte på den där radikaliseringstriangeln som du ritade upp här med grönt, gult och röd spets. Det känns ju som en jättevanlig bild, alltså just om man pratar om radikalisering. Och jag tänker främst på olika diskussioner så här kring högerextrema, liksom unga killar typ. Att det är som så här att de är lite ensamma och så ser de nu på YouTube-video och så finns det de här algoritmerna som gör att man ser mer och mer att det är extremt innehåll och så mitt i allt är de extrema. Och så, eller incels. Och så, alltså, hela bilden är så... Ja, dels antagligen jätteförenklad, men man tar ju också helt och hållet bort liksom agensen hos de här liksom individerna överhuvudtaget. Alltså det handlar bara om ett visst beteendemönster eller saker som sker runt en, liksom i ens miljö. Och det är någonting i det där just som blir väldigt märkligt, och jag har reagerat på det ganska länge hur det pratas om. Vad tänker du om det?
Ja, nej, alltså jag håller helt med, och det på något sätt, alltså just att det är den där liksom deterministiska tanken att man liksom blir kontaminerad och sen är man sjuk. Att liksom på något sätt att det är liksom det där enspåriga. Mm. Och det är liksom, hur ska jag säga, det är liksom där som jag tycker just att det där intresse för vetenskapen borde finnas liksom kring det, att vad är det som möjliggör det? För att det finns en massa, att det här är liksom en aspekt som det talas om också i om vi då talar om våldsam extremism, att det finns en massa människor som är liksom, skulle ha en grogrund för att bli, men de blir inte. Varför blir liksom vissa? Och då är det inte liksom frågan om någon sån här individplan, utan man måste försöka förstå det här på något sätt liksom samhälleligt och liksom kontextuellt också, att om inte man då är liksom psykolog och enbart intresserad av liksom att finns det då till exempel vilja för spänning eller liksom andra sådana saker. Men jag menar att just att vad är det i samhället som för vissa skapar grogrunder, för vissa liksom inte gör det, och varför utför vissa liksom våldsdåd, och varför finns det personer som kanske är mycket mycket mer radikala, men de utför liksom radikala i sina attityder, men de utför inte våldsdåd. Och det här är någonting förstås som man funderar på mycket mycket och av och till och från väldigt olika perspektiv, att det här liksom traditionellt hade funnits den här ena skolan som väldigt starkt ser på ideologi, att det är liksom ideologin som på något sätt radikaliserar, och sen andra som har sett på att det är liksom samhälleliga konsekvenser, liksom, eller samhälle, liksom en samhällelig konsekvens, att det är liksom på något sätt liksom socialt och samhälleligt.
Så alltså typ se på socioekonomiska faktorer?
Precis, och, liksom, ja. Och då, men då är liksom, jag kanske liksom, jag tycker att, och det här som i så många vetenskapliga frågor, så blir liksom också den där dikotomin blir väldigt problematisk, för att om man tänker på en nöjd person, alltså jag gjorde också så här resiliensintervjuer, att, alltså, så att då liksom kolla med andra sådana liksom, som hade valt helt andra former av liksom, vet du, så här, liksom aktivism, alltså sådana liksom att istället, som också tyckte att världspolitiken är orättvis, muslimer liksom stigmatiseras och så här, men de liksom höll på med sin medborgaraktivism som inte på något sätt var liksom våldsbejakande eller någonting annat, utan tvärtom liksom sånt som uppmuntras i medborgarsamhälle, och det där, så då gjorde jag liksom intervjuer att, och som var i samma ålder, i samma liksom sociala kretsar, med samma bakgrund och så här, att varför, och då var det liksom en sån här aspekt var att de flesta var liksom ganska nöjda med livet. Att det finns en del som sa att okej, de blev de berörda till exempel av kriget i Syrien och tänkte att de borde säkert få dit och göra sin insats, inte liksom gå med i ISIS, men att på något sätt liksom att det ens liksom, för att det fanns då mycket sån här retorik om att det är alla muslimers liksom liksom plikt att liksom göra sitt för att hjälpa till där och sådär, och den här retoriken förstås var ju liksom delvis förstås spriddes i liksom sådana propagandistiska syften, men att den klingar ju förstås också liksom starkt hos personer som tyckte att Mellanöstern politiken är orättvis, USA:s liksom politik mot muslimska länder, bland annat Saudiarabien, och så här är liksom orättvis och så här, anyway. Så, men så var de sådär att, men att de har super, vet du, kiva studieplats eller jätte, liksom, bra jobb, tycker liksom, jätte, liksom, bra social omgivning och liksom det ena och det andra, och som jättenöjda med sina liv, att inte liksom ville de sådär, och sen igen när jag liksom funderar på sen sådana som har farit, så är liksom det finns förstås också sådana som har varit relativt nöjda med sitt liv, men många som inte har varit det och så här. Och då liksom tänker jag det, liksom att liksom, då är det ju klart att ideologin legitimerar och ideologin ger de där redskaperna och så här. Men att så finns också de där samhälleliga aspekterna som spelar in. Att det här att man särkopplar på något sätt, att då liksom, att man skulle kunna särkoppla politik från politiskt aktörskap går inte, men att det att man skulle kunna särkoppla liksom andra liksom sociala frågor, till exempel vem man rör sig med, vem man känner, och också algoritmer och allt möjligt sen här, så spelar ju också in. Men sen är nu om det här just att vem som blir och vem som inte blir så här, så att jag tänker också just den här tanken om radikalisering, och nu talar jag då inte om liksom extremism, alltså då, och liksom våldsbejakande extremism, utan överhuvudtaget det här liksom att man kan på något sätt bli radikal i sina åsikter och så här. Så å ena sidan så är ju liksom radikalisering är ju också liksom grunden för samhällelig förändring, så att liksom det kan vara på samma sätt liksom någonting som man upplever som positivt och som negativt, att de flesta liksom, skulle jag tänka mig att skulle säga idag att det var bra att suffragetterna var liksom radikaliserade som liksom då krävde kvinnors rösträtt, men då liksom framfördes de ju av etablissemanget i de tiderna som radikala och farliga och fördöm liksom att man skulle fördöma och liksom så här att jag menar att ibland kan det liksom medföra sån social samhällelig förändring som man då ser som positiv, och ibland liksom så kan det vara för någonting annat. Så att i sig så liksom radikalisering har en liksom negativ konnotation, men att i princip behöver den inte liksom alls ha det. Man kan vara radikal och kräva liksom förändring som man tänker att
det är ju också väldigt kontextuellt, alltså väldigt olika i olika tider och platser vad som kallas
precis
extremt.
Precis, absolut. Och det har alltid att göra med liksom den här omgivningen, att det är liksom i ett extremsamhälle så skulle en icke-extrem vara radikal. Liksom. Att jag menar, ett liksom, i en våldsam konflikt kan en pacifist vara extrem. Liksom. Så att ja. Men sen just ännu om det här, bara just som egna erfarenheter, just du tog fram det här med nät och algoritmer och så här. Alltså just då när jag liksom började kommunicera med personer som skickade hatprat till mig, så då blev jag ju jätteförvånad när jag ganska, som jag hade före det i flera år haft en uppfattning om vem det var som utövar sånt. Och jag tänkte att det är liksom såna väldigt på något sätt radikala personer, och sen liksom som jag hade liksom en viss uppfattning om. Och så visade det sig att liksom en den ena och en den andra liksom kunde vara en tant från liksom östra Finland och en ungdom någonstans ifrån och en gubbe från en annan och så här. Att liksom...
Kan vi ge lite kontext där? Alltså det var, du fick reaktioner från olika personer på att du pratade med just de här muslimerna till exempel?
Nej, det hade,
alltså, som de här hoten och haten du fick?
Nej, det hade liksom, det hade mera kanske göra med liksom min tidigare forskning, att jag hade, men delvis också förstås då sen i något skede med det här, men att jag hade liksom, jag tror att jag gav min första nyhetsintervju 2006 om liksom då, alltså mediediskurser om islam och sånt här. Okay. Och det där, och jag tror att den första liksom hotet som jag fick var 2001 eller 2002, när jag var med och grundade en sån här liksom antirasistiskt nätverk som bestod av olika representanter från bland annat myndigheter, och jag jobbade på kommunförbundet och representerade kommunförbundet där, det var liksom i princip ett sånt myndighetsnätverk och vetenskapsnätverk som då det där. Och då så hade det varit på nätet sen en sån här bild av mig som lista på topp 10 Finlands inre fiender eller någonting sånt. Jag var liksom helt paff, jag visste ju ingenting om internet, jag hade knappast ens varit där. Det kanske använt Unis, för jag började studera 99 tror jag, eller 2000, så jag hade liksom använt Unis e-postadress, men jag hade liksom typ aldrig varit på internet. Jag liksom, och sen berättades det bara från Människorättsförbundet. De hade liksom då följt med och sett det. Och sa att det finns en sån här. Och då, jag menar, då var jag så att okej, vad fan är det här? Sen tänkte jag att okej, vad kan jag göra? Och det liksom, att jag tyckte det var lite komiskt också. För det var liksom lite lustigt skrivet, hela den här grejen. Så jag var kanske. Men sen så liksom, så var det nu sen. Droppade nu alltid in då någonting. Och sen så det där. Och sen har jag jobbat med integrationsfrågor. Och samtidigt liksom med frågor som har att göra med alltså jag har liksom liksom väldigt stark råd till liksom mänskliga rättigheter och jag jobbar på Amnesty och jag har liksom varit och är fortsättningsvis människorättsaktivist så det där, och jag talar mycket sen om olika frågor om liksom gällande asyl och liksom människors rätt till liv och människors rätt till trygghet och allt möjligt sånt här, och var ganska mycket i medierna, och då så började det komma mera att det där. Ja, så det var liksom som respons till det. Och sen var det ju klart att sen när jag, det här var kanske nog just 2000, när det var just kring 2015, när det var den där, när det där, liksom migrationen ökade.
Ja.
Och det där, så då, liksom speciellt. Så kanske de här två frågorna dessutom blev liksom för många en liksom ganska röd flagga att jag både talar liksom för asylsökares rättigheter och samtidigt så liksom arbetar med liksom frågor som har att göra med det där terrorism och sånt här. Så, och speciellt islam var ju, och jag fortsättningsvis liksom en stor del av radikalhögern är liksom väldigt stark anti-islamsk, så det där. Så att jag var ju liksom ganska sådär, inte någon sån här superpoppis.
Nej.
Där.
men det här är som det är som så sjukt på något sätt imponerande med att du får de här hoten och så väljer du att ta kontakt med folk och ingå i en dialog med de som har hotat dig. För att jag tänker mig att en ganska normal reaktion skulle väl vara att man bara på något sätt försöker att inte bry sig eller försöka skaka sig av, liksom glömma det på något sätt.
Men jag vet inte, jag tycker liksom att
nyfiken,
jag var snarare nyfiken. Ja, precis. Alltså det var, alltså jag hade liksom tidigare än så hade vi hade skrivit en artikel med Niko Pyrhänen, jag vet inte exakt, skulle kanske ha varit 2009 eller 2010 i huset som rasism.
Mm.
Och vi hade då talat om det att liksom det här att på något sätt liksom att man måste liksom på något sätt liksom, att det här är liksom en fråga som man måste helt enkelt diskutera. Att man kan inte liksom... Att man måste på något sätt försöka komma åt att vad är det frågan om? Att liksom rasistiska rörelser ökar i samhället och liksom rasistiska diskurser och röster och kommer starkare fram i politiken hela tiden. Och så här, så att vi hade då skrivit en sån där att på något sätt tala för det här. Och då fick vi respons på det och då var vi så här, okej, hej, super. Att vi hade faktiskt sagt att man ska tala, så då ska vi liksom. Och vi fick en väldigt långt, 1,5 sidas svar, liksom sådana liksom... Då text otroligt snabbt, så det var säkert liksom en grupp som hade skrivit ihop det på något sätt liksom tillsammans. Mm. Men vi tyckte att det var jätteroligt, så vi skrev, eller liksom bara jätteroligt att någon då faktiskt liksom skrev till oss och det där och kontesterade våra liksom synpunkter. Och så som skrev vi tillbaka, så hade vi nu en kort korrespondens där som var liksom helt saklig och helt liksom, och på det sättet intressant. Och det kanske liksom där också som en aspekt är det att jag har... Och det här, liksom, här kommer sådana här disclaimers som också är jätteviktiga. Att jag tycker, jag säger inte, absolut inte att alla människor borde göra så här. Och speciellt inte personer som får hatprat till exempel på grund av någonting som projiceras på dem som egna egenskaper. Som till exempel sexuell läggning eller genus eller etnicitet eller bakgrund eller språk eller vad som helst. Att absolut liksom inte, det är som samma sak som att man skulle säga att som jag tycker själv att som problematiken gällande till exempel mobbning är väldigt lika, att inte det är liksom mobbningsoffer som ska börja gå och ta itu med att mobbaren börjar bete sig, utan det är liksom klart, det här är en liksom viktig point att jag har valt det här för att jag tänker att vi förstår, men att det är också mitt eget val, att jag kan ju urträda ur det, liksom att jag kan byta yrke liksom, eller vad som helst, att det är inte liksom någonting som, nej, så det är bara jätteviktigt att poängtera. Men att sen just det här att vi hade liksom diskuterat tidigare och jag fick alltid då fick jag något irriterade telefonsamtal om jag hade gett någon intervju att liksom att det var nog inte så smarta saker du sa idag och sen att så diskuterade vi och sen någon gång så och så var det liksom, kommer jag ihåg att någon gång efter någon sån här intervju så hade jag liksom ett 1 timme långt samtal med en sannfinländare som liksom tyckte att jag hade liksom att helt enkelt var liksom av annan åsikt än jag och så här. Men sen så det här liksom, sen med den här hatpratsaspekten så kanske kom från en sån här chock att jag fick liksom, jag fick en där ett sån att jag hade just gått och sova, jag var liksom, hade varit i någon sån här program och sen det var 4 månader gravid då och sen tittade jag nu på telefonen, liksom på något sätt tittade på klockan och sen står där att det där, att ungefär att jag hoppas så att du skulle våldas så du skulle veta liksom vad det är för folk du pratar om och att jag hoppas att dina liksom barn skulle bli våldtagna också, att tänk på det. Mm. Och jag blev liksom helt såhär, vad är det här? Liksom att, liksom super liksom sådär arg och upprörd. Så jag ska liksom svara att fattar du hur sjuk du låter? Liksom att, så hur kan någon människa hoppas att någons barn ska bli våldtagna? Mm. Att liksom, att vad är ditt problem? Och liksom, jag var jättearg. Men att till min förvåning så kom det som direkt svar, sorry. Och sen börjar liksom den här personen förklara att han liksom har lite jobbigt och det ena och det andra. Så blev jag också liksom igen lika paff. Det var liksom så två totala liksom chocker i sträck. Mm. Okej, nu ändrar han sig. Och han liksom verkar verkligen inte vilja att jag skulle... Och jag har liksom förklarat att det är klart att inte liksom vill han på riktigt det. Och liksom så här. Och börja förklara liksom. Och så var jag okej, att... hoppas att din situation löser sig och vet du, jag är ledsen för dig och att vet du, att försöka klara dig och så här. Sen, och, liksom, och sen var jag väldigt sådär konfunderad efter den där, att vad hände liksom där riktigt, att det var så väldigt, väldigt liten krock som, eller liksom väldigt, väldigt kort liksom, sådana total liksom clash som ändå på något sätt som helt i liksom sekunden som min respons kom som inte alls var någon vänlig. Att det var inte alls så att hej, du måste försöka förstå eller något sånt. Utan att jag var bara liksom så att du är sjuk i huvudet liksom. Mm. Så blev liksom responsen så där att okej, förlåt. Så tänkte jag att okej, att det här är helt jätteintressant att liksom att på något sätt att vad händer här? Och jag tänkte inte då ännu att jag skulle, jag hade som inga tankar på att jag skulle börja liksom någonsin samla något sånt material. Jag hade inte tänkt att jag skulle arbeta med radikalhögern.
Nej. Nej, exakt. Och den där din reaktion där är ju inte heller som att du tänkte att oj, ja, nu ska jag ingå i samtal med den här personen. Nej, och skicka och fråga att oj, hur tänker du när du...
Alltså, som, ja, kan du förklara åt mig?
Jag förstår inte.
är det här liksom ideologi eller är det samhälle?
Eller det socioekonomiska. Ja, precis. Exakt.
Men, och det där var sen liksom roten till det att sen på något sätt ut liksom att så här det är förstås också så att jag tänker sig jag förstås rekontextualiserar det och kanske omtolkar, men att oberoende alltså efter det här svarar jag på det mesta som jag fick, men jag tänkte inte egentligen igenom det utan jag svarar liksom på olika sätt. Ibland svarar jag liksom sarkastiskt, ibland svarar jag irriterat, ibland svarar jag liksom så där hovittonäst, vad är det på svenska, så där liksom lite så där roat, ja. Och så här så att liksom och ibland svarar jag förklarande liksom att då eller liksom så där att jag var helt så där att okej, nu är det någon person som inte förstår liksom, nu måste på riktigt liksom förklara så här. Men det som var intressant var det att oberoende hur jag svarar så var liksom resultatet samma. Alltid samma. Det blev alltid en diskussion som väldigt, väldigt snabbt. Det längsta som någon var typ liksom arg var kanske 3 dagar. Och som jag var det, för att ibland var jag också helt lika arg i början. Och det var sådana liksom nockapocka och liksom... Och sen att haha, nu fick jag fast dig. Ja. Liksom. Nu sa du något helt idiotiskt. Liksom. Men haha, nu fick jag dig. Och så här. Men så, det är som, att i den stunden som, man liksom, som jag svarar. Så liksom hände det alltid någonting att det blev liksom ett liksom, från det att jag var en kategori så blev jag liksom en människa. Och på samma sätt, så när den där liksom responsen sen kom så blev också den där kategorin för mig en människa. Och sen så liksom levde det här vidare. Det som jag också tyckte var intressant var liksom det att på något sätt blev den där, att man blev liksom kopplad till den andra. Att fast det var liksom hårda ord och sådant så fanns det liksom en helt annan lyhördhet i den där liksom dialogen. Att man på något sätt ändå liksom... Att det fanns liksom ett visst intresse ändå för att höra den andra. Och väldigt snabbt blev det sen liksom att man kunde gå in på innehåll och diskutera innehåll. Och vilket vi gjorde också. De blev sakliga och de blev vänliga. Och liksom många av dem räckte flera månader. Och en del kontakter hade jag väldigt länge. Och sen när jag bestämde mig för att jag ville använda liksom dem som... Då när jag då sen började jobba med Salla och Joel... Att Salla Aldrin Salska var Joel Backström, så då så kontaktade jag. Eller egentligen jag skrev först en artikel i en bok, Kun tutkija kohtaa vihaa, så skrev jag Vihan tuolla puolen, en sån artikel. Och då bestämde jag mig för att jag skulle använda det liksom då. Exempel därifrån. Då kontaktade jag alla som hade skrivit till mig och frågade att hej, att kan jag använda det här materialet och det där. Och så svarade alla att ja, det kan jag. Så jag har sedan använt det liksom för forskning. Och kunna iaktta också hur jag själv liksom har betett mig i dialog och så här.
Alltså just de där exemplen är ju så fantastiska just för på något sätt samtalens möjligheter. Mm-hmm. Eller att det räcker liksom med att på något sätt bemöta dem och visa att man själv också är en människa. Så att bara liksom det kan rasera sådana där tankebyggnader och fack som man har stoppat in folk i så otroligt snabbt. Det är, ja, jag tycker det är otroligt fascinerande bara.
Det är jättespännande.
Ja.
Men där är just en sån här, det var liksom, det är en sån sak som, och det var också en sån här sak som jag funderade på idag när jag var att tala på det där minoritetsstudieseminariet. Att samtidigt är det viktigt att komma ihåg just att dialog får inte bli en sån här, liksom, hur ska jag säga, en chimär där verkliga liksom samhälleliga problem på något sätt liksom döljs undan bakom någon sån här, liksom, hur ska jag säga, sån här ytlig dialog eller sån happy-go-lucky liksom sån här, liksom att jag menar just, det är som bra exempel som någon liksom väpnade konflikter till exempel Israel-Palestina och så här att det att man skulle bara liksom tänka att okej, okay, att liksom konflikten, eller inte konflikten utan liksom oppression pågår, men så har man dialog där på som gör att man håller liksom folk nöjda, så det är förstås liksom alltid viktigt att just att liksom, hur ska jag säga, att dialog får inte bli ett verktyg för att sen undvika problem. Eller liksom, hur ska jag säga? Förstår du hur jag menar?
Alltså, som att man relativiserar problemen på något sätt?
Precis, eller liksom, eller tänker liksom att... Eller man blundar för riktiga problem och liksom och tänker liksom att dialog skulle innebära att på något sätt att vi är alla kompisar och sen stör inte de här liksom problemen. Men sen just att för att med att liksom dialog för mig är inte ens det, alltså det tycker jag inte liksom i princip att eller hur ska jag säga, det som jag säger som dialog är liksom det att det liksom att det är en sån här förbindelse där man faktiskt liksom hämtar in det som man att jag menar att man utmanar den andra och den andra utmanar en och man lyssnar och man försöker förstå och liksom och vice versa och man utmanar sig själv också liksom så här att jag vet att det här säger jag alltså bara därför för inte för att jag skulle tro att du skulle tänka så utan för att det är liksom ett sånt mist eller hur ska jag säga så ett sätt som jag tycker att liksom dialog har någon sån här, vet du, löjlig sån här hotto liksom, sån här, vet du, ljusare flummig liksom, sån här, vet du, fluff runt sig, som det skulle vara någonting liksom rädsla för att ta itu med liksom orättvisa eller orättvis politik eller någonting sånt, och det är ju det definitivt inte.
Men att
om det inte finns dialog, så vart i hela världen skulle liksom mänskligheten komma? Att vi kan inte liksom, då skulle vi måste utgå från att alla som är av olika åsikter måste alltid sitta och hoppas att den andra blir förintad i något skede. Alltså, jag menar att det är liksom...
Jag menar det är ju där grupper på riktigt blir extrema och våldsamma när kontaktytorna helt och hållet bryts.
Precis.
Men jag tycker absolut att så... att det finns just de där på något sätt missuppfattningarna om vad dialog handlar om. Att det just handlar om någon typ av relativiserande eller en passiv liksom på något sätt acceptans.
Precis,
av den andra.
Just,
att ja, men om du samtalar med de här så då, hur kan du då göra det om inte du gör det för att markera? Eller liksom,
ja, precis. Och det är liksom, det där är just den där liksom, den där som Kirby skriver om den kontaminations... aspekten liksom att liksom den guilt by association problematiken som jag tycker att det är liksom ett väldigt väldigt stort hinder för att liksom för liksom progress, vad heter det? Sorry, mitt urusla. Jag har först talat engelska idag och så har jag talat finska i tågen. Alltså liksom så här, att hur ska jag säga att liksom för att på något sätt tänker jag att mänskligheten måste ju försöka liksom komma vidare. Mm. Det är liksom något bra saldo som vi har i hand och inte ser det liksom bra ut om man tittar på världen idag. Att det liksom ser ju inte ut som vi skulle ha liksom lärt oss så där hemskt mycket. Mm. Och det där tänker jag liksom att man måste, att om inte man tänker, att om man tänker att det finns en möjlighet att människor ska komma överens, så måste man liksom på något sätt liksom också vara verksam för det.
Mm.
Så, men, och där kommer jag, tycker jag, just den där problematiken in att om man liksom om man liksom just den där guilt by association att, och det är liksom det som jag på något sätt alltid har varit inne i att om jag jobbar med liksom frågor om ISIS och liksom jihadism och sånt här så liksom ser vissa mig som liksom pro-terrorist och jag menar, ja. Det var otroligt utmattande att jag var liksom väldigt ofta, om det var någon sån terrorattack, så liksom blev jag ombedd att komma till nyheterna och liksom kommentera saker. Och det var liksom på något sätt den liksom eviga tanken att jag har liksom ungefär 45 sekunder tid att kommentera två frågor. Och då måste jag klämma in en disclaimer. Som varför i hela världen skulle jag tycka att liksom varför måste jag liksom börja så där fördöma det? Att vem varför skulle någon tro att jag tycker att terrorism är okej eller bra? Eller att det är bra att någon människa att det har liksom tagits liv av människor? Att det är helt absurt att jag måste stå och säga liksom nyheterna. Och för det andra, vad är det för liksom skillnad? Vad jag skulle liksom överhuvudtaget tänka? Utan poängen är då den att man talar om de här sakerna och inte något tyckande hit och dit. Så det var, och på något sätt det hade att göra just med det där att jag var liksom alltid jättenervös att tala överhuvudtaget om de här frågorna, för att det är liksom att hur människor ser på, och just att jag är i det här sammanhanget. Det är klart att det skrevs om mig också, liksom sådana saker, att Karin Kreutz rör sig med islamister och sånt. Så.
Ja.
Ja. Så, och samma då sen med det här radikalhögern, att det är ju liksom verkligen inte populärt i forskningsfältet. Liksom, och så finns det väldigt starkt också den här tanken att man ska stänga dörrarna. Och så tänkte jag tidigare, innan det här dialogerna. Så jag hade flera gånger sagt att jag tänker inte delta i något program om den och den personen är. Och jag liksom, plötsligt måste jag konstatera att jag har ju helt fel. Liksom, att jag har agerat helt fel, men att jag har agerat liksom att jag har tänkt så här att okej, människofientliga bilder, eller man får inte ge utrymme för människofientlig retorik, och jag förstår hur jag resonerar då. Men det som jag gjorde var ju liksom tvärtom, bara det att jag gav ingen möjlighet att liksom till att försöka liksom kontestera de här synpunkterna.
Man upprätthåller ju just den problematiska dynamiken.
Precis, och marginaliserar de som redan är liksom har sin egna radikala bubbla. Och
jo, ja, och att definitivt upplever sig marginaliserade åtminstone.
Precis. Så,
varifrån tror du att den tanken kom? Alltså när du tänkte på det sättet, varför började man tänka så?
Det var liksom, jag var ju orolig för den där liksom politiska utvecklingen. Jag liksom gjorde mina första studier 2001-2002, liksom, alltså forskningsprojekt. Och liksom så då hur till exempel islamfientliga rörelser hade ökat på olika håll i Europa. Och samma också med så främlingsfientliga grupper och anti-invandring och rasism och sånt här. Och det hade liksom, och sen började liksom märka tendenser i Finland till det här samma. Och på något sätt liksom resonera då. Så att okej, att det får inte liksom bli så här. Att det får inte normaliseras. Sådana liksom synpunkter får inte normaliseras. Och på något sätt. Och det, liksom, det där resonemanget går förstås fel. Därför att det liksom, det som man skulle tänka på det på samma sätt som till exempel något liksom coronavirus, att om man hostar så liksom flyger det där, och då är man liksom sådär att okej, nu är jag liksom smittad. Precis, då, att om någon hör någonting så då blir man liksom smittad. Och det är ju klart att så, det är ju liksom absolut inte där den här ideologigrejen, att det måste finnas någon grogrund. Och den grogrunden tar man, tycker jag, bort genom genom samhällelig diskussion. Och det på något sätt, det har vi ju inte riktigt i Finland. Alltså, jag menar att vi, just det här att på något sätt en sådan, ska jag säga, en samhällelig, frisk liksom diskussion om vad man önskar. För att det är klart att det finns olika synsätt på hur den samhälle är, och så finns det olika osäkra saker. Och ibland går det att fälla argument och ibland går det inte. Men att det, och ibland är det bara helt enkelt totalt olika. Men att om man på något sätt har en tanke om att man ska kunna leva inom samma ramar eller ramverk, samhälleligt ramverk, så, och på något sätt tänka att man dela politiskt fält liksom så, då som en helhet, så måste man ju kunna kommunicera.
Ja. Jag tycker det också. Jag tror att det är kanske ganska bra att vi avslutar här ungefär, så vi har tid att ta bilder och sånt innan du behöver rusa iväg.
Ja, tycker ni att jag har liksom allt sagt, allt och allt så här? Eller finns det någonting ännu som ni...
Alltså här liksom finns jättemycket som jag skulle vilja fortsätta att prata om.
Just det.
Speciellt, absolut.
Ja, precis,
absolut.
Ja, det är jätteintressant.
Alltså åtminstone just sån där, bara också så här forskningsmetodologiskt, så har du ju, bara det som typ att du berättar att du bjöd hem de här människorna som du skulle prata med. Bara det är ju som en grej att du gör det så mycket mer personligt. För att en vanlig tanke inom forskningen så handlar ju om att man försöker... på något sätt göra sig själv så opersonlig som möjligt och liksom neutral inför forskningsobjektet. Och så fort man har att göra med människor så blir det nästan omöjligt. Eller någon typ av självbedrägeri att tänka sig att det går.
Precis, och där är just det där liksom, att om man tänker att det skulle faktiskt finnas en möjlighet att man skulle skapa en intervjusituation där man skulle på något sätt få en som att det skulle bara vara ett fönster där man skulle kunna se rakt in i, när man inte ens själv ofta vet hur man tänker om alla saker. Och det är just liksom i diskussion som man kommer åt att veta hur man tänker. Och det är genom kontestering som man vet, om man tänker så liksom att då kan det hända att man märker att egentligen att kanske jag inte liksom, att det är egentligen kanske inte så där som jag tänker. Och jag menar, det tycker jag liksom att man kommer dialogiskt. Man kommer, och sen är det just det där att det är ju inte liksom någon sorts sådana, på något sätt naturvetenskapliga sanningar som man är ute efter, utan man är ute efter att förstå. Och om man då liksom arbetar med upplevelser och uppfattningar och sånt här, så då liksom är det där förståelse, liksom det är ett dynamiskt arbete, det finns inte någon statisk grej. Så att jag liksom, och där sen den där andra aspekten i det är förstås just det där att man liksom tänker att det är liksom, att på något sätt när någon annan ger av sig själv, så hade det varit för mig en sak att jag på något sätt upplever att det liksom blir... Så det är som att man skulle sitta tillsammans och den ena personen sitter naken och den andra sitter med alla kläderna på. Så liksom lite samma grej att på något sätt att också delta.
Blotta sig själv liksom.
Ja, precis.
Ja.
Så det har sen lett i det att jag har liksom i det där fältarbetet, det första som jag talade om, så har vi liksom suttit och talat om med liksom... med respondenter och deras familjer om liksom kärleksbekymmer och liksom allt möjligt.
Men
liksom.
Hur hanterar du själv det då, att blotta dig inför någon som kanske på riktigt är ganska extrem eller extremt annorlunda än dig själv liksom?
No, jag upplevde inte liksom det att det skulle ha varit på något sätt. Det var ju inte så, det skulle ha varit jätteabsurt, men jag skulle ha suttit ner med någon och säga att hej, vill du höra om mitt privatliv? Det var, liksom, det, var right. Det var inte på det sättet, utan det var ju snarare liksom sådär att man på något sätt som trevande blir bekant och liksom genom det på något sätt får liksom möjlighet att förstå och liksom höra hur den andra reflekterar. Men att det som jag nog reflekterar över och som gjorde mig obekväm var det att ett sammanhang var det ganska möjligt, i och med att det hade gjorts en husrannsakan hos en av de där familjerna som var då del av mitt material. Mm. Och jag var ganska mycket hos dem. Och då var jag alltid medveten om att det kan hända. För liksom, det var mycket, så det var inte bara möjligt utan också helt sannolikt att de skulle avlyssnas. För att det var också helt relevant att avlyssna dem. Och då måste jag alltid liksom inse det att när vi talar så kanske jag också att det sitter någon och lyssnar på att hon är nog idiot liksom. Så där liksom med mina privata grejer. Och jag menar att jag behövde liksom relatera till det att okej, här sitter jag och vet inte vem som hör mig och talar om mina egna känslor och yeah. Liksom whatever, så det där. Att så det kanske liksom, men att då var det bara så att, men vad, liksom, att nu gör jag nu det bara. Att inte, liksom att liksom, vad skulle man börja liksom skådespela in bara för att kanske någon annan liksom hör vad man säger eller liksom sådär. Just för att som vi också talar att ett samtal, man måste liksom kasta sig in i ett samtal. Det måste vara liksom fritt. Man måste hålla på och tänka hela tiden att kan jag nu liksom försäga mig eller kan jag liksom. Så det gör ju gör en jätteproblematisk grund för ett samtal.
Absolut.
Så därför så kunde jag tänka att men att jag slänger bort alla liksom alla gränser och hinder och allting och bara
kör på.
Precis.
Men det om någonting är ju modigt.
Kanske.
Du sa att du inte riktigt tycker att du har varit jättemodig utan mer bara nyfiken. Men att släppa de där spärrarna och våga göra det i ett samtal också i en sån kontext, så det tycker jag ju är modigt.
Nej, det är liksom enda som jag på något sätt tycker att har krävt lite mod och inte vet om jag har det där modet eller har haft det eller inte eller vad sen liksom som finns. Men det, så det har varit just det där att kanske gå emot vissa liksom dominanta synsätt i liksom mina egna sån här liksom bubblor, att det liksom att det där, det var en gång som jag skulle tala på en sån här evenemang om mod, det hade att göra med de liksom vetenskapsdagarna och tillsammans med en författare, och så bara sa jag där på förhand att jag känner mig så obekväm i den här kontexten, att jag ska vara på något sätt liksom lyftas fram som någon modig. När jag har bara gjort sånt som där alla liksom klappar på min rygg. Alltså just liksom att alla är mitt egna fält. Att om det skulle göra mig modig att jag har talat liksom för människors rättigheter. Och så här när liksom hela min sociala miljö stöder mänskliga rättigheter. Så inte bara för att någon annan person som jag själv inte gillar skulle vara emot mig. Så tycker jag det är något modigt i det. Och svårare, mycket, mycket, mycket svårare. Och mycket mer osäker. Och alltid har jag inte alls varit modig i sådana sammanhang. Så är just det där att man liksom på något sätt kontesterar sin egna sociala omgivnings liksom sätt att vara. Och gör en liksom mycket mer kör och osäker på sig själv. Och när man är kör och osäker på sig själv så liksom kan man lätt komma med sådana liksom förevändningar att slippa liksom utsätta sig. Så, ja.
Jag tänkte så här, eftersom att det finns ju förstås massor med nu saker som man skulle kunna diskutera om. Vi har tidigare med podden haft en grej, alltså ett eftersnack. Mm. Så att typ en vecka efter att avsnittet har sänts så har vi ett Zoom-möte där lyssnarna får komma med.
Ja, jättegärna.
Också och prata. Ja. Så att där kan vi fortsätta diskutera och tillsammans med lyssnare.
Ja.
Ett sånt format, om det du är med jättebra. På det.
Jo.
Perfekt. Då avslutar vi det så här och så hörs vi på eftersnack.
Yes, det gör vi.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat. Kolla in oss på Patreon, bli sponsor och få tillgång till bakom kulisserna material och sånt som vi inte publicerar på annat ställe. Jag heter Jakob Hjortman och jag hoppas att du hänger med i nästa samtal.